Bravida polisanmäler sig själva. Philips rusar efter nytt avtal med FDA. Det är måndag den 29 april. Varmt välkomna till EFN Direkt. Stockholmsbörsen stiger 0,5%. Börserna i London och Tyskland stiger också försiktigt. Bolagsgruppen Ratos stiger drygt 8% efter att ha redovisat ett ökat resultat och en förbättrad marginal under det första kvartalet. Resultatet ökade med 10% till knappt 360 miljoner kronor. Installationsbolaget Bravida har medvetet överfakturerat Region Skåne på totalt 1,5 miljoner kronor, visar en intern utredning från bolaget. Bravida polisanmäler nu sig själva och uppger att de skyldiga inte längre är anställda. Aktien stiger drygt 5%. Det nederländska elektronik- och medicinteknikbolaget Philips rusar drygt 37% på Amsterdambörsen efter att ha redovisat bättre kvartalssiffror än väntat. Man ska även ha nått en överenskommelse med amerikanska läkemedelsverket FDA om att betala betydligt mindre i skadestånd för sin sömnapnémaskin än väntat, uppger källor till Reuters. Stora rörelser ser vi även i den för detta småspararfavoriten Fingerprint Cards som rasar cirka 40% efter att ha vinstvarnat och meddelat om en ny emission efter börsstängning på fredagskvällen. Nu ska vi bredda blicken till Europa och det kommande EU-valet i början av juni. Med oss i studion för detta har vi Niklas Ekdahl, tidigare politisk redaktör på Dagens Nyheter. Välkommen hit.
Tack.
Ja, vad säger du? Varför ska man bry sig om det här valet?
Ja, alltså den här sommaren kan nog bli den hetaste i Europa som vi har upplevt i vår livstid, tror jag. Vi har ju dels Ukraina-kriget där Ukraina är beroende då av fortsatt stöd från Europa och också hamnat först i kön till EU-medlemskap, alltså fått ett snabbspår, vilket ytterligare då ökar liksom Rysslands drivkrafter att ställa till det för Europa förstås, för det höjer ju temperaturen också. Sen har vi ju risken för extremväder och värmeböljor som kommer att sätta fokus på klimatomställningen. Och för det tredje kanske EUs ekonomi då, som ju har varit ganska svag tillväxt och lågkonjunktur där EU spelar en viktig roll. Så att säkerheten, miljön och ekonomin är ju tre jättestora frågor. Sen i valet så kommer det vara mycket, ska vi säga, kulturkrigsfrågor då, av symbolkaraktär, liksom migration, aborter, jakt och annat. Så det blir en spänning mellan de här stora, hårda frågorna och kanske mer kulturella frågor.
Mm. Många stora frågor. Vi ska fördjupa oss lite i dem också. Men jag tänker först bara, för en månad sen ungefär så anklagades ju flera EU-ledamöter för att ha tagit emot ryska mutor. Kommer vi fortsätta att se såna här försök att påverka? Och vad är det man vill påverka?
Ja, alltså Ryssland har ju en lång historia av det här. Och om man läser Säpos årsrapporter till exempel så brukar det alltid vara Ryssland, Iran, Kina är nummer ett när det gäller spioneri och påverkan och så. Sen har ju det här fått förstås en överväxel då av Sveriges och Finlands NATO-medlemskap och den här EU-processen kring Ukraina och kriget som jag nämnde. Så att Ryssland har ju ännu mer drivkrafter att göra det här. Och vi har ju sett tidigare då i amerikanska presidentval, europeiska val, Brexit och så vidare. Så det är stor risk för såna här påverkansoperationer. Och Gaza-kriget är ytterligare en sån faktor som har spänningarna mellan Iran och Israel och väst. Som ökar risken då för terrordåd också, cyberattacker, påverkan. Och efter EU-valet så har vi ett fotbolls-EM i Tyskland och sen har vi sommar-OS i Frankrike. Så att det händer väldigt mycket där förstås risken är jättestor för såna här tråkiga påverkansgrejer.
Vad är det man hoppas påverka då?
Ja, men det är ju framförallt att splittra då, och det här EU-valet är ju ett sånt uppenbart tillfälle, för att ju mer polariserat EU-parlamentet blir, precis som de nationella parlamenten, desto mer handlingsförlamat blir det ju, svårare att hitta majoriteter i mitten. Om man får bort fokus från de här stora frågorna som vi var inne på mot mera symbolfrågor som är lättfattliga och som folk kan då bråka om istället för att ta itu med de riktiga problemen. Så att, tyvärr så har ju Ryssland och även Iran och Kina ganska mycket incitament att göra det här. Då.
Ja, och tror du att vi kan få se fler ytterkantspartier få mer inflytande nu?
Ja, i det förra EU-valet då, 2019. Det positiva där var ju att valdeltagandet ökade ganska mycket, från 43 till 51%, vilket var första gången som det hände i det här EU-parlamentets historia. Men då var det en tydlig just sån här polarisering där högerpopulistiska partier, liberala och gröna, gick framåt på då de här gamla maktblockens bekostnad, så att säga, det socialdemokratiska och kristdemokratiska, som har varit lite grann ryggraden i europeisk politik. Och många tror väl att det kommer bli en så att säga liknande tendens då i det här valet. Men det är ju en väldigt splittrad bild där olika länder har lite olika förutsättningar. Mm. Så att det skulle kunna vara en överraskning om så att säga valdeltagandet ökar mer och vi får kanske ett lite mer konstruktivt valutslag, för att folk känner att det är allvar nu, så att säga, med den här pressen som är på Europa, som inte riktigt fanns då 2019, mer än kanske i klimat- och miljöfrågan.
Men om vi ska titta lite närmare på de viktiga frågorna nu inför EU-valet. Ukraina, en utvikning där, hur påverkar det ekonomiskt?
Ja, men det är ju en jättegrej. Nu framstår det som en historisk nödvändighet nästan med det här närmandet och till och med medlemskap för Ukraina. Om inte kriget hade hänt, så var det ju politisk uppförsbacke, eftersom Ukraina är så stort. Då. Om Ukraina skulle komma med i EU, så skulle de ha ungefär 25% av EUs jordbruksmark. Så det är ju ett av världens största jordbruksländer. Och det här vore ju bingo för Sverige då, med liksom press på spannmålspriser och grönsakspriser och annat, plus arbetskraft och mer handel med Ukraina, som det finns väldigt mycket utrymme för. Men om du frågar polska eller franska bönder, så är de ju inte lika roade av det här. Så det skulle sätta väldigt press på liksom EUs budget, och det skulle kräva stora förändringar då av hur den här jordbrukspolitiken funkar. Men nu har ju då det säkerhetspolitiska skapat en helt ny dynamik, där det har blivit faktiskt mer realistiskt då på några års sikt att Ukraina skulle kunna bli medlem. Men Sverige har allt att vinna på det här, och det är, om du frågar näringslivet, så är man ju helt och hållet för detta, och även livsmedelsindustrin och så där. Mm. I Polen är det som sagt en helt annan bild då. Mm.
Men jag funderade också på EUs svaga tillväxt, som du nämnde. Vad kan man göra politiskt då på EU-nivå för att lyfta det här?
Ja, det är ju ofta lätt att säga då, men det visar sig alltid väldigt svårt att göra. Och det är ju att fördjupa den här inre marknaden, göra det lättare för investeringar över gränserna. Nationella liberaliseringar och också migration då, som kompenserar för en åldrande befolkning. Det är en stor förklaring bakom att USA då har haft dubbelt så hög tillväxt de senaste åren som EU-området. Det är ju att förra året tog man in över 3 miljoner invandrare, som hjälper till då att lösa den här produktivitets- och arbetskraftsutbudsfrågan. Men alla de här sakerna jag nämnde är ju politiskt väldigt obekväma i Europa. Så att det är lite, på EU-nivå så är det lite av ett moment 22. Då. Men mycket av det ligger ju förstås på den nationella nivån, att få fart på ekonomierna då i länder som Frankrike och Italien, som har mycket red tape och höga skatter. Och så där.
Ja, men jag funderar också på, man ser ju lite protektionistiska tendenser egentligen runt om i hela världen. Idag så fick vi också besked om att Italien planerar att investera runt 117 miljarder kronor i sin halvledarindustri här under året. Vad säger du, kommer EU behöva göra samma sak och bli mer självförsörjande?
Ja. Du nämnde protektionismen där. Det är ju en sida av det, så att säga, att vi riskerar att få ett upptrappat handelskrig i världen. Och det avgörs ju mycket nu av det amerikanska presidentvalet då, där både Biden och Trump är ju för sig en slags ekonomiska nationalister. Men Trump är ju mycket värre, om man säger så. Så att med en Trump-vinst så riskerar vi ju liksom att det smälls på med högre tullar och handelshinder och sånt, vilket ju är ett enormt hot mot Europa förstås, eftersom EU är ju liksom världens öppnaste ekonomi. Det är som ett Sverige i jätteformat, kan man säga, med det här handelsberoendet. Så det avgörs ju till stor del liksom utanför Europa. Sen, som du säger, det här, alltså, att stimulera investeringar då i önskade teknologier och industrier och så, det är ju lite tveeggat, så att säga. USA har ju haft stor framgång senaste år genom att framförallt stimulera efterfrågan snarare genom de här pandemicheckarna och sånt, medan Europa, Frankrike och Italien kanske särskilt tänker mera top down, så att säga, att vi behöver AI, vi behöver halvledare, ja, men då ska vi stimulera det. Sån statsdirigism funkar inte alltid så bra.
Vi måste tyvärr avrunda för den här gången. Stort tack för att du kom hit. Och stort tack till er som har tittat. Stanna kvar för Börslunch här om en liten stund, som idag tar sig an utvecklingen och framtiden för de nordiska telekombolagen Ericsson och Nokia. Hej då.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.